apostlagärningarna, den bok som egentligen borde heta den helige andes gärningar. För här skildras på ett fängslande sätt hur den helige ande alltifrån pingstdagen ständigt verkar genom de troende för att Kristus ska bli känd, inte bara i Jerusalem, Judeen, Samarien, utan ut till jordens yttersta gränser. Och ingenting tycks kunna stoppa detta budskap som vi talade om förra gången, inte ens förföljelse. Tvärtom så bidrog ju dessa till att evangeliet blev känt för ännu fler. De som på grund av förföljelserna i Jerusalem blev kringspridda i Judeen och Samarien och ännu längre norrut, de bar ju med sig det finaste som de ägde. Man hade kanske berövat dem deras ägodelar. Man hade berövat dem deras relationer och familjegemenskap. Men man hade inte kunnat ta det dyrbaraste de hade ifrån dem, utan det bar de med sig i sina hjärtan, frälsningen i Jesus Kristus. Och det delade de gärna med sig till andra som de mötte på sin väg, han som var livets bröd. Och så kom det sig att till och med Samarien, detta halvhedniska område enligt judarnas sätt att se, fick ta emot evangeliet om Jesus Kristus och lät döpa sig. Filippus hade fått vara ett mäktigt redskap för den väckelsen som kom till Samarien. Men han bevarades tydligen från frestelsen att göra sig ett namn inom evangelistbranschen. Han var lyhörd för Guds röst och var redo att bryta upp när kallelsen kom, även om han kanske kunde ha anledning att tycka att den kom olämpligt och väldigt ostrategiskt, mänskligt sett. En Herrens ängel bjuder nämligen Filippus att bege sig iväg till en ödslig vägsträcka nere i Gaza-området, ungefär 10 mil sydväst om Jerusalem. Och tack vare Filippos lydnad den här dagen så får vi ta del av ett ytterligare intressant och avgörande skede i missionshistorien. Nämligen det att Gud inte bara är intresserad av judar eller halvjudar, samarier, utan att evangeliet gäller alla folk. Och snart ska Filippos själv få vara med och ge evangeliet vidare till en afrikan, en etiopier. Texten visar oss något av den helige andes missionsstrategi eller evangelisationsstrategi. Och den bekräftar också för oss att de gammaltestamentliga löftena om Jesus Kristus har fått sin fullbordan. Och texten visar till sist inte minst på dopets stora betydelse för omvändelsen. Filippos kunde ju ha haft orsak att tveka och ifrågasätta en så märklig befallning. Gå ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Den är alltså folktom. Vad i all världen skulle en evangelist där att göra? Ingen publik. Inga att predika för. Men så frågar inte en Herrens tjänare. För en Herrens tjänare vet att Gud vet, och därför lyder han eller hon. Och det står om Filippos att han gick genast. Han gick genast. Som vore det ingen tid att förlora eller någonting att ifrågasätta. Han förtröstade tydligen på Guds omdöme och att Gud måste veta vad han vill när han ger en befallning. Och det intressanta med Guds ledning här, det är ofta också sant för oss, nämligen att den sker steg för steg. Ängeln avslöjade inte genast vad uppdraget gällde. Sa ingenting om att det gällde en ensam etiopisk man som just befann sig på den här vägsträckan. Inte förrän Filippos kommer dit så börjar han ana vad det hela alltså ska gå ut på. Men först när han är på plats så får han ytterligare ledning. Alltså ett steg i taget. Det är liksom Gud ville invänta att avslöja för mycket för oss, för att se om vi är villiga att lyda det första steget. Och till vår egen förtret många gånger så visar oss Gud inte så många steg i taget. Han vill först se om du är villig att ta det första steget innan han visar ytterligare var du ska gå. Och det är ju naturligtvis riktigt på ett sätt. För varför skulle Gud avslöja en lång vägsträcka om vi inte ens är villiga att ta första steget? Det är liksom Gud hela tiden vill pröva din och min lydnad för att sedan kunna kröna den med sin välsignelse. När uppdraget senare är slutfört så läser vi om att Herrens ande liksom ryckte bort Filippos ur det sammanhanget och hovmannen såg honom inte mer. Men nu är inte Herrens ande där för att snabbt flytta Filippos på plats. Utan Filippos är faktiskt hänvisad till att använda sina egna fötter, att sätta dem i rörelse och att i lydnad visa att han var villig att gå. Han fick själv välja om han skulle gå eller inte. Och Gud vare lov, han gick. Han lydde. Hans fötter började röra sig i sydvästlig riktning. Och Gud vare lov för alla dessa fötter som genom missionshistorien har satt sig i rörelse därför att de blivit sända av Gud. Därför att mästarens befallning om att gå ut i hela världen och gör folk till mina lärjungar så till den grad har drabbat dem att de inte kunnat vara stilla. De måste gå. Och de har gett sig iväg med det glada budskapet bortom bergen och bortom haven. Och så har evangeliet idag vunnit en världsvid spridning. En spridning långt större än någon annan religion i vår historia. Och det var också någon som en gång var villig att gå till Sverige. Och Gud vare lov för dem som har gått och för dem som fortsätter att gå. Evangeliet får aldrig stanna still på en plats, får aldrig konserveras, isoleras, stanna i en generation eller i ett land. Det måste ständigt vara på gång. Det är evangeliets natur att vilja sprida sig, att fler ska få kunskap om det. Och redan profeten Jesaja säger, hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen för att förkunna frid och frambära gott budskap och förkunna frälsning. Det är liksom, redan fotstegen är ljuvliga. Hur mycket ljuvligare är då inte budskapet när det väl förkunnas? Observera också i texten att det är inte ängeln som fick uppdraget att gå ner till Gaza-området. Ängeln gav bara färdriktningen och destinationen. Men själva uppdraget att förkunna evangeliet, det var förbehållet Filippos. Det har aldrig lagts i änglars händer. För endast benådade syndare, sådana som själv upplevt evangeliets nåd, kan också för andra vittna om den nåden. Det är i våra händer, sådana som dig och mig, som har erfarenhet av vad syndernas förlåtelse vill innebära. Det är hos sådana som Gud har lagt detta märkliga förtroende att berätta vidare om Guds nåd för andra. Ja, texten visar oss nu hur Gud är angelägen om en enda människa. En enda människa som söker honom. Och hur Gud ser en ensam människa som sitter där i sin vagn på färd ner emot sitt hemland. Naturligtvis hade han väl sina betjänter med sig som så att säga skötte detta ekipage. För det var inte vem som helst detta handlade om. Men det visar oss att Gud är intresserad av människan, vem hon än är och var hon än befinner sig, bara hon söker honom. Nu gällde det en etiopisk hovman. Det dåvarande Etiopien motsvarade troligen nuvarande norra Sudan. Och det förhöll sig så med den kungliga dynastin där på den tiden, att redan som ett litet barn så var tronföljaren, alltså kronprinsen, ja, han förärades en gudomlig titel. Han kallades för solens son. Och under hela sitt liv så betraktades kungen av Etiopien som en slags gudom. Allt för helig för att befatta sig med den världsliga administrationen och styret i landet. Istället så var det kungamorden som styrde och ställde. Och dessa kungamödrar kallades kandake. Och denna eunuck hade alltså ansvaret för hela hennes skattekammare. Man skulle alltså kunna kalla honom för finansminister. Det var en mäktig man, en betydelsefull man som det handlade om. Och det är troligt men inte säkert att han också var eunuck, alltså snöpt eller kastrerad, som vi säger. De orientaliska hoven höll sig nämligen ofta med också ett harem. Och det var ursprungligen så att de som vaktade dessa harem var kastrerade, alltså oförmögna till sexuellt liv. Senare fick också de här eunuckerna andra uppgifter inom förvaltningen eller administrationen och fungerade helt enkelt som hovmän. Och att denne etiopier kallades eunuck behöver inte innebära att han också var det, men det är mycket möjligt att han var det också. Det gör det hela ännu mer intressant i så fall. För den mosaiska lagen utestängde nämligen det snöpta ifrån Guds förbundsfolk enligt femte Mosebok. Men också redan i Gamla testamentet och faktiskt just i profeten Jesaja så förutses en tid då även de kastrerade, de på det här sättet snöpta männen skulle komma in under förbundets välsignelser. Hade hovmannen fortsatt att läsa så hade han stött på just den profetian i Jesaja 56. Liksom det står om främlingar, om andra folk och nationer som skulle kunna få komma in, ja, som skulle komma in under Guds välsignelse en gång. Och här kommer denna profetia att besannas helt i linje med den universella giltigheten i Kristi försonargärning. Trots att man i Etiopien alltså hade en kungakult, så hade denna hovman tydligen blivit intresserad av Israels Gud. Jag vet inte hur. Man kan ju tänka och undra. Israels Gud var tydligen känd ute bland folken. Ja, vi vet ju att redan genom Abraham så blev han känd vid det faraoiska hovet i Egypten. Och senare också genom Josef och genom Mose. Israels Gud blev en fruktad och känd Gud över hela den antika världen. Också genom fångenskapstiden när Daniel tjänar vid det babyloniska hovet och senare också vid det persiska hovet. Och genom Daniels tro och de tre övriga uppsatta, högt uppsatta judiska fångarna Sadrak, Mesak och Abednego, så blev Israels Gud respekterad och känd inte bara vid det babyloniska och persiska hovet utan utöver hela dessa världsimperier som sträckte sig ända bort i Indien i öster och in i Europa i väster och ner i Afrika i söder. Man kände till Israels Gud och man kallade honom gärna för den högste guden. Och genom fångenskapen så spreds ju judarna ut över den dåtida världen. Men de bar med sig sin tro och de bar med sig de heliga skrifterna. Och folk i alla länder lärde sig någonting om Israels Gud, den högste guden, skaparen av himmel och jord. Och där var genast en anknytningspunkt, för skaparguden trodde man på, som folk gör utöver vår värld än idag, där man har inte hinduism eller buddhism eller någon systematiserad religion, utan man har ändå kvar en tro på skaparguden. Och här fanns en gemensam anknytningspunkt som gjorde att det var lätt att acceptera Israels Gud, den högste guden. Om du vill ha många exempel på just den här tron som finns ute bland folken om en skapargud, så vill jag rekommendera Don Richardsons bok Evigheten i deras hjärtan. Vi vet inte hur hovmannen hade fått kunskap om Israels Gud, men han hade i alla fall fått en sådan törst efter denne Gud att han till och med begivit sig upp till Jerusalem för att tillbedja honom. Men ändå var inte hungern stillad i hans själ. Han kände att han var på rätt spår, men han kände samtidigt att han måste få mer, att han måste få veta mer. Och troligen så hade han i Jerusalem lyckats komma över en gammaltestamentlig skriftrulle. De var dyra att inhandla, men han var ju en man med medel och han lyckades köpa en hebreisk skriftrulle av Gamla testamentet. Ja, kanske var det den grekiska Septuaginta-översättningen. Troligen var det det. Men han var en verklig sökare. Och nu kunde han inte ens vänta tills han kom hem till Etiopien. Utan redan på vägen ifrån Jerusalem så började han veckla ut denna skriftrulle och börja läsa. Och när han nu har kommit ner till Gaza-området har han hunnit fram till Jesaja-bokens 53 kapitlet. Det kapitel som profetiskt talar om Jesu Kristi försoningsdöd. Och där sitter han och läser högt för sig själv, som man alltid gjorde när man läste på den tiden. Man läste högt. Om man också var ensam så läste man högt. Och nu måste jag nog säga att jag tycker att det hela är mycket väl regisserat av den helige ande. För just när Filippos alltså sitter där och läser i Jesaja-bokens 53 kapitel om profetiorna om Jesu Kristi försoningsdöd, just då är det också som den helige ande har fått ner Filippos på plats. Och nu kommer liksom nästa befallning. Och Filippos märkte säkert att hela ekipaget vittnade om att en person av hög rang färdades fram på vägen. Och han kanske också behövde detta extra tilltal av den helige ande för att våga närma sig denna person av hög rang. Och anden säger: gå fram till vagnen och håll dig nära intill den. Och Filippos skyndar fram till vagnen. Och först nu, när han hör den etiopiske hovmannen sitta där och läsa högt ur profeten Jesaja, så förstår han att han verkligen har kommit i rätt stund. Mannen sitter och läser profetian om Jesu Kristi försoningsdöd. Vilket tillfälle det här var. Och jag tror redan nu han började känna välsignelsens glädje över att han varit lydig Guds röst. Och så får Filippos vara med om ytterligare ett missionshistoriskt steg. Först hade han fått gå till halvhedningarna i Samarien. Nu ska han snart presentera evangeliet för en afrikan. Och vi ser Guds hand bakom hela detta händelseförlopp. Filippos inser hur viktig en enda människa är för Gud. Att Gud inte bara ser till stora väckelsekampanjer i Samarien, utan att Gud lika väl ser till en enda människa som i sin ensamhet söker honom. Som kanske du gör fast du sitter i kyrkan här tillsammans med andra. Men som också du gör kanske som sitter i din ensamhet och lyssnar till denna gudstjänst vid radion idag. Du är ensam, och i din ensamhet har du länge sökt Gud. I hemlighet kanske. Du inte vågat tala om för andra en gång. Inte ens dina närmaste, att du nu nog egentligen är ganska intresserad av det som hör Gud till. Av det som hör den kristna tron till. Av vem den Jesus egentligen är och vad han skulle kunna åstadkomma i ditt liv. Du bär på frågorna. Du söker Gud. Under täcket har du också knäppt händerna ibland och bett till honom att om han finns, han på något sätt skulle visa sig för dig. Jag vet inte hur den etiopiske hovmannen hade bett. Men han var en sökare, och han läste Bibeln, han försökte förstå, men han förstod ändå inte. Han insåg att någon behövde förklara för honom. Och här ser vi en annan viktig sanning illustrerad, nämligen den att den som ärligen söker, han ska finna. Som Jesus sa: sök och du ska finna. Om du är en ärlig sökare så kommer Gud också att uppenbara mer för dig så att du kan komma till tro. Så har det varit. Många gånger har missionärer berättat om hur de har kommit till fjärran länder och funnit människor som varit helt beredda att reservationslöst och omedelbart ta emot de goda nyheterna. För det har liksom varit den sista pusselbiten i deras långa sökande. Så har det liksom stämt för dem när de nu plötsligt får höra talas om Jesus Guds son som har kommit in i människosläktet för att bringa försoning. Och de har tackat ja till evangeliets erbjudan. Själv hörde jag ett par Afrikamissionärer berätta om en avgudatillverkare långt in i djungeln. Som höll på med sitt hantverk. Som höll på att utifrån ett stycke trä som han tagit i skogen täljde till en liten avgud som han senare sålde till sina stamfränder för att de skulle bära hem till hyddan och kanske sätta upp vid fönsterhyllan eller spika upp på en spik på väggen och falla ner och tillbedja. Så var deras religion. Men så började han tänka: här står jag och tillverkar gudar med mina händer, gudar som senare mitt folk tillbeder. Men vem är det då som har gjort mina händer?
Den som har gjort mina händer måste ju i så fall vara större än de gudar som jag lyckas göra med mina händer. Och så började han fråga efter skaparguden. Och så började han oroligt gå omkring från by till by med frågeställningen: vet ni, känner ni till den gud som har skapat människans händer? Eller som har skapat människan? Skaparguden? Nej, man kände inte till honom. Och det dröjde bra många veckor innan han kom till en by som ändå kunde säga: jo, vi har hört talas om honom av de vita missionärer som har besökt oss. Och när han kommer till missionsstationen med sin frågeställning och man berättar för honom om skaparen som har sänt sin son in i människosläktet för att vi ska lära känna Gud och få gemenskap med honom, så sa han omedelbart: ja, honom vill jag lära känna. Han måste få bli min frälsare. Det stämde med hans sökande. Så handlar Gud. Så när Cornelius där uppe i sitt hus i Caesarea Filippi, som vi snart ska komma till i det 10:e kapitlet, sökte Gud och bad till Gud, så låter Gud Petrus så småningom komma på plats för att han skulle få mer kunskap om Gud och också komma till frälsning och få delaktighet av den helige ande. Filippos kunde bara inte missa det här tillfället. Han förstod nu varför han hade blivit sänd dit. Och han frågar mycket fyndigt: förstår du vad du läser? Förstår du vad du läser? Och Filippos träffar precis rätt. För det var ju det som han satt där så frågande inför. Vad betyder det här som jag läser? Oh, att någon kunde förklara det för mig. Och skulle han säga det på svenska, så skulle han säga till Filippos: du måste vara sänd av Gud eller av en ängel. Och det var ju precis vad han var, eller hur? Hur skulle jag kunna förstå om inte någon vägleder mig, säger den etiopiske hovmannen. Och han är så ivrig att få veta vad det han läser betyder, att han genast bjuder upp Filippos i vagnen. Han ser att han är en jude och anar förstås att han därför kan ha någonting att säga om de judiska skrifterna. Men jag tror också att den helige ande framverkade ett omedelbart förtroende för denne evangelist som kom gående bredvid vagnen. Och han bjuder honom sitta upp bredvid sig i vagnen. Och så börjar Filippos bibelstudiet med utgångspunkt ifrån Jesaja 53, verserna 7 och framåt, där det står om fåret, om lammet som fördes till slakt. Tyst inför den som klipper det, orättvist dömd, ingen kom till hans försvar. Genom förödmjukelsen blev dock hans dom upphävd, syftande på uppståndelsen. Att människors fördömelsedom av Jesus Kristus kunde dock inte gå emot Guds slutliga domslut över honom. Gud förklarade honom rättfärdig och uppväckte honom från de döda, och evangeliets seger var en verklighet. Så förklarar alltså Filippos, du förstår, på hans fråga alltså: säg mig, vem talar profeten om? Sig själv eller någon annan? Och med utgångspunkt av detta så har alltså Filippos världens läge att förklara för honom: jo, du förstår, det som Jesaja här talar om 700 år före Kristus, det har nu hänt. Guds son Jesus Kristus har kommit in i historien. Han kom in så som Guds lamm, som skulle bära som ett offerlamm världens synder i sin död på korsets trä. Och det har hänt. Vi såg hans liv, vi hörde hans ord, vi såg hans undergärningar som vittnade om att han var Guds son. Och vi såg hans grymma död på korset, men vi såg också den tomma graven. Och vi såg honom som uppstånden, och vi är många som kan vittna om att han lever. Och att han sa att vi skulle gå ut i hela världen till alla folk och stammar med detta underbara budskap, att han dog för dig, att lika mycket som han dog för mig. Kanske någonting sånt där förklarade nu Filippos evangelium, som det står, om Jesus för hovmannen. Filippos använder alltså Guds ord i sitt sätt att övertyga, och han tvekar inte om att tillämpa Jesus på Jesaja 53 fast många ortodoxa judar idag till och med är tveksamma om det. Men här har vi den helige andes sanktion på att det faktiskt gäller Jesus Kristus. Han som själv sa, människosonen har kommit inte för att låta sig betjänas utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Guds ord är det främsta medlet i den helige andes händer. Filippos föll inte för frestelsen att för hovmannen börja berätta om de fantastiska händelser som han hade varit med om i Samarien och hur Gud hade välsignat honom och genom honom utfört mäktiga gärningar och under. Det kanske hade varit frestande att imponera på hovmannen med det som hade hänt Filippos i Samaria, men han är helt tyst om det. Filippos är helt nöjd med att få använda Guds ord i sin bevisföring. Och det bekänner sig också den helige ande till. För skrifterna pekar på det centrala i evangeliet. Skrifterna pekar på Jesus. Och det är inte oss själva vi ska predika, hur härligt Gud än i sin nåd kanske har använt oss ibland som människor. Gud förbjuder att vi någonsin skulle framhäva oss själva. Det är Kristus vi ska predika. Inte oss själva. Som utgångspunkt från skrifterna så fastslår han Jesu försoningsverk så som fullbordat. Men Filippos slutar inte där. Han måste också ha sagt att om du verkligen tror detta nu, så bör du också låta döpa dig i Jesu namn och visa att det verkligen är honom som du vill följa. Så frågan om dopet ingick i den tidiga evangelieförkunnelsen. Det var ingen tvekan om saken. Den som trodde skulle också låta döpa sig. Det var liksom första steget i lärjungaskapets bana. Och medan de sitter där och hovmannen hör Filippos förklara för honom detta förunderliga evangelium, så känner han hur tron börjar spira inom honom och hur den helige ande börjar verka i hela hans väsen. Och han är fullt på det klara med om att det är Jesus han behöver. Det är ju detta som han hela tiden egentligen har sökt. Och han tror på Jesus, Guds son. Och nu vill han visa det. Han vill döpas. Och som på beställning, återigen så väl resurgerat, så råkar de just passera ett vattenställe, står det. Du kan se den gudomliga regissören i aktion, eller hur? Ivrigt vänder sig hovmannen till Filippos och säger: titta, här finns vatten! Är det något som hindrar att jag blir döpt? Är det något som hindrar att jag nu får säga mitt ja till Gud och döpas i Faderns, Sonens och den helige andes namn? Filippos ser hans äkta tro, hans levande längtan. Och vid det här laget så visade sig alltså att nådens evangelium har slagit rot också i en afrikan. Att Gud inte har anseende till person, till kön, till ras, till nationalitet, till civilstånd, inte ens om man nu skulle vara en eunuck. Hovmannen lät stanna vagnen och de båda stiger ned i vattnet och Filippos döpte hovmannen. Och om hovmannen står det att han sedan fortsatte sin resa jublande och fylld av glädje, alltså beseglad med den helige andes gåva. Dopet hade bekräftat för honom hans delaktighet i Jesu Kristi seger över synd och död. Och han far vidare ner mot Etiopien som en befriad människa, som en ny människa, som en människa som fått sina synder avtvagna, som en människa vars gamla liv hade blivit begravt med Kristus, som en människa som har fått stå upp till ett helt nytt liv. Han fortsätter sin resa genom livet fylld av den helige ande. Dopet var ett avgörande steg, mina vänner. Vi får inte slarva bort dopet som vi har gjort i vår till och med baptistiska förkunnelse. Det ingår i själva evangelieförkunnelsen. Om du idag säger ja till Kristus, så bör du i dopet bevisa att du menar allvar. Du bör i dopet svara Gud: ja, här är jag. Jag vill verkligen tillhöra dig. Jag visade genom att jag nu låter mig döpas i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Dopet är till för den troende människan. I Nya testamentet föregår alltid tro dop, och likasom uttrycker den troende svar till Gud på frälsningserbjudandet. Därför skedde det också i direkt anslutning till att en människa kom till tro. Det var precis som apostlarna kunde säga: om ni tror, låt döpa er. Eller till de nytroende: tror ni? Ja, okej, döp er då. Enligt Nya testamentet finns inget dop utan tro, men heller ingen tro utan dop. Vi vet att vi lever i en historisk situation med olika doptraditioner. Men låt oss vara vakna över att det är traditioner. När vi i ekumeniska samtal bland präster och pastorer här i Göteborg mycket öppet har samtalat omkring dopet och studerat de här frågorna, och jag har mycket klart i de sammanhangen försökt hävda Nya testamentets undervisning, och det har inte varit några problem. Istället har slutsatsen tillsammans varit denna: att vi är överens om vad Nya testamentet lär, men vi är inte överens om vad Nya testamentet inte lär. Det vill säga vad traditionen och vad den kristna kyrkan under historien har kommit att lära. Men så här började det. Det är ingen tvekan om saken. Jag respekterar andra människors övertygelse, och den här förkunnelsen är inte avsedd att såra någon eller gå i polemik emot någon. Men från denna predikstol så måste vi ändå frimodigt få förkunna det som vi ändå tror är den nytestamentliga församlingens evangelieförkunnelse. Varför dopet skulle ske? Jo, därför att en människa hade beslutat sig för att följa Jesus. När dopet skulle ske? Jo, när hon hade kommit till tro på Jesus. Och hur dopet skulle ske? Jo, en begravningsakt till den gamla människan och en uppståndelseakt till den nya människan. Så tror vi att det skedde ursprungligen, och så tror vi att vi är kallade att praktisera dopet än idag. Men endast de som döptes och som själva gav uttryck för sinnesändring och tro, endast det döptes. Det utesluter i så fall spädbarnsdop enligt Nya testamentet. Det kristna dopet följde Johannes döparens tradition. Han hade utmanat till personligt ställningstagande. Han hade utmanat människor att ångra sin synd och i så fall låta döpa sig. Ett litet barn kunde inte ställas inför sådana utmaningar. Och när vi senare i Johannes 4 läser om Jesu lärjungar, att de döpte, så står det att de döpte sådana som hade låtit sig vinnas till att vara lärjungar. Alltså lärjungarna döpte endast lärjungar, sådana som själva hade låtit övertygas av Jesu förkunnelse. Och på pingstdagen så var det endast de som tog emot, som det står, som i tro tog emot ordet, som lät döpa sig. Och detta att verbet alltid står i passiv form, att låta sig döpas, det betyder alltså att aldrig någon döpte sig själv, utan man överlåter sig i dopet till Gud i första hand. Men det förutsätter ett personligt medgivande att man låter sig på egen fri vilja döpas till Kristus. Det är ingen som kan tvingas till det. Ingen döper någon annan människa av tvång i Nya testamentet eller emot någon människas vilja. Filippos kom till Samaria, människor kom till tro, lät döpa sig. Nu hovmannen. Senare kommer Paulus och Silas till staden Filippi i Grekland. Lydia och hennes hushåll kom till tro, lät döpa sig. Fångvaktaren och hans hushåll och familj kom till tro, står det. För Paulus undervisade hela hans familj i Guds ord, och man kom till tro och man lät döpa sig samma natt. Det är det nytestamentliga mönstret. Vi kan inte komma ifrån det. Tro uppstår hos dem som lyssnar till evangeliet. Och dopet följer som en bekräftelse på att man sagt ja till förkunnelsen om Jesus Kristus. Dopet är till och med avsett att vara en ytterligare hjälp för tron. Det är ju en väldigt dramatisk handling, i vilken Gud på ett mycket konkret sätt försäkrar den troende om att hans synder verkligen är förlåtna, att han är renad, att den gamla människan har dött med Kristus och att hon faktiskt har fått stå upp till ett nytt liv, ett liv under Guds nåd. Dopet hjälper dig. Och därför är det viktigt, menar jag, att det sker i medvetet tillstånd, så att säga. Dopet vill hjälpa dig att inse syndens och dödens totala nederlag. Dopet vill hjälpa dig att inse att du faktiskt är förlåten och renad från all synd. Dopet vill hjälpa dig att inse att Jesus Kristus faktiskt har triumferat över både synd och död. Och dopet vill hjälpa dig att inse att också du nu av nåd får leva ett nytt liv. Och att det går att leva i Kristi seger. Och att du har fått en ny Herre. Du har sagt adjö till det gamla livet och dess herravälde. Och du har sagt ja till den uppståndne Kristus och hans herravälde. Dopet framkallar frälsningsvisshet. Och frälsningsvisshet ger glädje. Den helige andes glädje. Är det då så konstigt att det står om hovmannen att han reste vidare fylld av glädje? Han hade döpts. Saken var klar. Halleluja. Vilken glädje och seger det hade varit för honom. Att med dopets hjälp få uppleva den nya livets verklighet. Och det vill Gud att du ska få uppleva. Det är därför som Jesus sa, gå ut, gör folk lärjungar. Döp dem i den treenige Gudens namn. Så det är för din egen skull också. Har du låtit döpa dig? Guds välsignelse genom dopet väntar annars fortfarande på dig. Och av många nykristna har jag fått vittnesbördet att dopet för dem har varit till en oerhörd hjälp i deras fortsatta kristna vandring. Är det så? Gud har tänkt sig det hela, kanske. Ja, jag tror det. Har du i så fall råd att undvara den välsignelsen? Nästa söndag kväll planerar vi dop. Om vi nu ska vänta så länge. Men en vecka kan du få på dig att besluta dig för att ta detta viktiga steg i din efterföljd av Jesus Kristus. Och många känner säkert igen sig, jag ska sluta med det citatet, av Haddon Spurgeons beskrivning av sitt eget dop. Den store predikant från förra århundradet. Han säger, jag kommer aldrig att glömma den 3 maj 1850. Det var min mors födelsedag och jag själv skulle bli 16 år inom bara några veckor. Jag var uppe tidigt den morgonen för att få ett par timmar för tyst bön och överlåtelse till Gud. Sen hade jag en dryg mil att gå till den plats ute vid floden där jag skulle döpas i den treenige Gudens namn enligt den heliga befallningen. En vindstöt strök över floden när det var min tur att vada ut i vattnet. Men efter att jag hade gått några steg så blev jag medveten om folket. Folket på färjan, folket i andra båtar och de som stod på stranden. Och inom parentes, Spurgeon hade tydligen varit en mycket blyg och försagd natur. Men då kände jag liksom om även om himmel och jord och helvete skulle stirra på mig denna stund. Så blygdes jag inte där och då över att vara en lammets efterföljare. Min blyghet var så som bortblåst. Den flöt med floden ut i havet och måste ha uppslukats av fiskarna. För jag har aldrig senare känt något av denna blyghet och rädsla. Dopet förlossade också min tunga. Och från den dagen har den aldrig varit tyst. Och det är verkligen sant om Spurgeon. Jag förlorade massor av rädsla i den floden. Och fann det vara sant att det har stor lön med sig att hålla hans bud och följa honom. Du är välkommen in i samma välsignelse, min vän. När vi avslutar vårt möte om en stund, kom fram, böj dina knän. Anmäl dig till denna dopakt. Men du är välkommen också, naturligtvis, med andra bekymmer som du kan ha på ditt hjärta. Eller dela tacksägelse. Vi kommer att avsluta som vanligt med en förbönsstund. Men må Gud göra att du tar emot detta ord och verkligen prövar det i ditt eget hjärta. Amen.